Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Shululululu, kära lyssnare. Ni lyssnar på podcasten Mina värsta gig. Och jag heter som vanligt Niklas Sundsten och ska leda, styra, säger man, den här skutan framåt. Mig kan man följa på Instagram, där heter jag också Niklas Runsten. Och innan vi sätter igång så vill jag faktiskt bara säga ett stort tack till Daniel Björk som har målat, ritat, tecknat den nya bilden som man kan se som omslagsbild till denna podd. Tusen tack Daniel, fan vad snygg den är. Kickpunch.se heter han på Instagram om man vill se andra verk han har gjort. Idag så ska vi träffa Magnus Bettner och få veta lite mer om hans mörker. Men som vanligt, först av allt så kommer vi att få höra vad han har på sin tacos.
På min tacos har jag köttfärs med tacokrydda då. Ost, lök, majs, färsk habanero.
Viktigt att den är färsk.
Ja, jag hackar då. Inte hel.
Om du inte har färsk habanero, då får det vara.
Ja, precis. Och sen ska det vara jalapenos, såna här burk jalapenos. Mm. Och sen koriander, tomat, gurka, vad är det mer på?
Det är oerhört mycket då på din tacos.
Ja.
Är den ofta sprängfylld?
Ja, den ska ju vara fylld till bredden alltså.
Ja, det ska rinna.
Ja.
Då ska man helst slafsa.
Och så ska den vara riktigt jävla stark alltså.
Ja. Ja, du gillar stark mat, eller hur?
Ja.
Hur viktigt är det att det är riktigt jävla starkt?
Ja, men jag äter nästan bara stark mat. Alltså om det inte är stark mat så har jag på någon stark sås. Så om du, det blir det.
Om du är hemma hos någon och blir bjuder dig på middag och så känner du det här är för jävla svagt.
Nej, men det är lugnt. Nej, men
är det lugnt?
Ja, det är lugnt. Alltså det, jag äter allt liksom, så det är inga problem.
Du har inte alltid lite habanero eller tabasco i fickan?
Tabasco har jag faktiskt alltid i min necessär.
Det är sant?
Ja, så det har jag alltid.
Har du någonsin blivit stannad i tullen och undrar vad är detta?
Nej, det har gått bra. Jaha. Men det ligger ju allt möjligt. Alltså, turnéväskan är ju den konstigaste. Man har ju så mycket konstiga grejer som man kan behöva liksom.
Vad är det konstigaste förutom tabasco?
Nej, tabasco är väl kanske det konstigaste. Men sen är det så här, man har några ögondroppar som man har köpt någon gång. Och man har någon medicin som man inte riktigt vet vad det är. Och
det tar ju aldrig slut heller. Det
bara tejprullar och ett tag hade jag med aluminiumfolie och sopsäckar och grejer. För att jag var så trött på att det aldrig var mörkt på hotellrummen. Så det första jag gjorde när jag checkade in var alltid att tejpa igen alla fönster. Men det blev lite för jobbigt. Det har jag inte fortsatt. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Idag ska vi prata om stand-up.
Ja.
Och du har sagt i tidigare intervjuer att du inte gillar att kolla på stand-up speciellt mycket.
Nej.
Vad tycker du om att prata om stand-up?
Ja, men det är väl okej. Okay. Det är mer okej okay än att kolla på det i alla fall. Mm. Det är det. Men jag har ju kollat jättemycket på stand-up. Det är bara att jag har liksom slutat med det. För att jag hade sett så mycket helt enkelt, tror jag.
För du har ju gått i pension nu.
Ja.
Sen hur många månader?
Sen i maj, 21 maj.
Hur är det att vara pensionär?
Det är bra. Men nu har jag också varit sjukskriven i snart ett halvår, så att jag har verkligen inte gjort någonting. Men jag ska väl börja komma igång igen nu, har jag tänkt.
Ja, men du ska börja köra igen?
Nej, det ska jag inte. Men jag ska göra lite annat. Börja skriva lite saker och andra projekt som jag har.
Känner du ett sug efter stand-up då? Har du börjat kolla på stand-up när du slutar?
Nej, det är det som är grejen. Att jag inte känner något sug riktigt. Så jag ska vänta tills jag gör det. Sen om jag gör det igen så börjar jag igen.
Hur viktigt har det varit att ha ett sug för stand-up? För du har ändå kört stand-up sedan 94, är det så länge?
Nej, 98.
98 till
eller jag började väl kanske 97, men jag har gjort det på heltid sedan 98.
Hur viktigt, hur mycket sug har du varit inblandat i det? Har det alltid varit skitkul?
Nej, inte alltid ska jag inte säga att det är så jävla kul att vakna upp själv på ett hotell i Skövde igen. Liksom. Men 90% jävligt kul.
Men har det varit för pengarna då? Eller för att det har varit...
Nej, alltså, sen när jag började med stand-up fanns det inga pengar i stand-up.
Mm.
Alltså inte ens de som hade mycket gig tjänade ju bra. Liksom. Så att det har aldrig varit en faktor. Det har varit en bi...
Det är en bonus. Att man
en bonus, exakt.
Att man kan tjäna lite.
Men det blir också dåligt. Om man fattar beslut för att tjäna pengar så blir det inget bra när man håller på med någon form av konst.
Mm.
Oavsett vad det är, tror jag. Så det blir liksom inget bra. Mm. Det hämmar kreativiteten, tror jag. Om man börjar tänka på hur man ska tjäna pengar. Mm. Det är bättre att göra tvärtom.
Så du har liksom aldrig anpassat ditt material för att det här kommer jag tjäna bäst på, så att säga. Om det går att tänka.
Nej,
så.
Verkligen inte. Tvärtom. Mm. Skulle man väl nästan kunna säga om man tittar i backspegeln.
Hade du kunnat, känner du så här, det här hade jag kunnat göra annorlunda och då hade jag blivit ännu större än vad du egentligen är idag?
Nej, det vet jag inte. Jo, det är väl möjligt, men det är svårt att veta liksom. Jag vet inte vad man... Jag har liksom aldrig haft någon plan med det liksom, att så här, nu ska jag göra så här för att bli större.
Mm.
Utan det har ju bara rullat på liksom. Mm. Men det är väl möjligt att man kunde varit programledare för något TV4-program kanske. Mm. Eller varit med i Let's Dance och sånt där. Det kanske skulle...
Har du fått frågan?
Ja, ja, det är klart.
Men... Tänkte du någon gång så här, det kan jag nog göra?
Nej. Nej, inte den typen av program. Det är väldigt lätt att säga nej till. Sen kan det ju bli fel ibland ändå, men det är just den typen av program är ju ganska lätt då.
Mm.
Nej, men de ringer inte längre heller, så de har nog lärt sig det. Den typen av program fattar att jag inte är intresserad.
Man är inte chockad?
Nej.
Det är ju så, för du började ju som, kanske inte många vet, men du började ju som jonglör.
Mm.
Och typ, alltså vad innebar det? Att du bara jonglerade eller var det mer?
Nej, det var väl mest snack och minst jonglering, ja, kan man säga.
Hur duktig var du?
Ja, men jag är ganska duktig på den tiden, ja. Absolut.
För jag tänker, för det, min fördom om det är att det är ganska mycket så här tjo och kim och trams och flams när det är jonglör.
Nej, det finns nog lite alla möjliga stilar. Jag var väl inte särskilt tramsig och flamsig.
Du var inte det?
Nej.
Nej, för jag tänkte, för just om man jämför med din stand-up som inte är så mycket tjo och kim och trams och flams.
Nej,
liksom den,
nej, det var väl lite flamsigare än min stand-up. Nej, det var det nog fan. Jag är nog fan flamsigare nu än vad jag var då faktiskt. Jag har ju blivit tramsigare med åren alltså.
Det är så?
Ja, det är helt klart.
Hur har din stand-up utvecklats då sen du började? Om du tittar på Magnus från 98 och Magnus 2017.
Han var ju rätt svag alltså. det är ingen superkomiker, Magnus Betnér, 1998. Inte 2000 heller.
Men det gick det inte bra för dig då? Alltså, kan du se objektivt att det är dåligt?
Ja.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag. Det är ganska dåligt alltså. Ja. Jag tycker nog att jag var ganska dålig fram till 2002 kanske.
Mm.
Då började jag nog bli riktigt bra. Eller nej, inte riktigt bra heller. Men då började jag bli bra liksom. Uh-huh. Så att det var okej.
Okay. Det jag tänker är ju, för när du började då så fanns det ju inte som idag alltså hur mycket scener som helst och gratisklubbar och det är så mycket komiker som kör. Du gick ju ändå in, för du kör väl på Norra Brunn från start?
Ja, det var ju så på den tiden liksom. Att det var där det fanns möjlighet att få scentid om man hade tur, fick in en fot liksom. Fanns ju inga andra klubbar när jag började. När jag började så fanns Norra Brunn som körde precis som nu 5 dagar i veckan. Och sen fanns det en klubb i Örebro som körde varje måndag. Och så fanns det en klubb i Göteborg som körde, tror jag, på onsdagar. Mm. Men det var det som fanns liksom, i hela landet. Och nu finns det ju 10 klubbar bara i Stockholm. Liksom.
Varje dag i princip.
Så det är väldigt stor skillnad. Väldigt, väldigt stor skillnad.
Men var det en annan press på dig då? Alltså att leverera när man kom till de klubbarna?
Nej. Det var ju lättare då,
alltså?
Tror jag. Alltså folk visste ingenting om stand-up, publiken visste ingenting om stand-up, andra komiker visste inte så mycket om stand-up, bokarna visste inte så mycket om stand-up, fortfarande när jag började. Liksom. Så att det är en helt annan värld nu än vad det var då. Det är som fotboll när det var svartvitt på tv. Liksom. Det är sån stor skillnad.
Men när du började, gick du någon form av så här kurs eller gjorde någonting?
Nej.
Eller körde du bara på eget?
Nej, jag körde på egen hand. Och var väl lite så här outsider i branschen. Folk tyckte inte så mycket om mig. Mm-hmm. Jag hade inte så mycket bokningar och folk fattade inte vad jag höll på med. Liksom.
Hur länge var det så?
Tills jag började dra folk. Då ville de gärna att jag skulle komma.
Men du säger att det tog 2002 så började det bli bra. Vad var det, var det att du började förstå något form av hantverk? Eller var det just att du bara blev bättre?
Jag hade giggat mycket då, eller mycket. Det var svårt att gigga mycket på min tid. Och så när jag började så var det ju omöjligt att gigga 200 gånger om året. Det gick inte liksom. Hur mycket man än ville. Jag tror inte ens man kunde komma upp i 100 liksom. Så att det tog ju tid att bli bra. Det går ju mycket fortare att bli bra nu. Av många skäl. Men ett av de viktigaste är ju det att även de som gnäller på att de inte har sentid har ju mer sentid än vad vi hade när vi började. Så är det ju liksom.
Men var du sån som alltid skrev nytt material eller körde du liksom finslipade dina grejer?
Jag skrev väl mitt halvtaffliga material och fortsatte envisas med det ett tag. Jag började väl inte skriva väldigt mycket nytt förrän 2004 kanske. 2003, 2004 där. När det började gå bra också.
Men känner du att vad man... Med tanke på om du var lite outsider i branschen och helt plötsligt började folk höra av sig, kände du liksom så här, fan, nu kan det inte komma krypande, eller hur var det?
Nej, jag har aldrig haft några sådana problem. Och jag giggade ju överallt, även när de inte gillade mig. Det var ju liksom, jag fick ju något gig här och där. Men man märkte ju att folk var lite griniga, liksom. Så var det ju. Men det är ju inget att hänga läpp över. Det är väl kul att det vände, liksom. Så man kunde... Få mycket jobb, det var ju bara det jag ville.
Magnus 2002 jämfört med 2017 då? Vad har hänt? Det är mycket
ja,
så.
Det har ju hänt en del alltså. 2017, jag var väl kanske som bäst när jag spelade in min sista special 2017 i maj, 21 maj. Det var kanske då jag var som bäst.
Den som var på Skala Teatern?
Ja, där. I källaren på deras... Det är nog det bästa specialen jag har gjort, tror jag.
Som finns att kolla på YouTube?
Ja, det är den.
Vad söker man på?
Man söker på Bett ner på Skala.
Yeah.
Så jag tycker nog att jag var som bäst faktiskt då. Så det var väl bra att lägga av när man var på topp.
Men det kanske kommer igen?
Ja, kanske. Om jag börjar tycka att det är kul igen, liksom, eller känner ett sug och så där, känner att det är ett äventyr och att det inte är som att gå till jobbet. För det är ju det jag har lagt hela mitt vuxna liv på, att slippa gå till jobbet. Så jag vill inte ha den känslan att säga, åh vad jobbigt. Och det kan ju vara det. Det låter ju liksom bortskämt och lite märkligt kanske att så här, åka till en fullsatt teater med fans. Att det kan vara jobbigt. Men det blev det för mig. Att så här, jag hade inte så kul sista året.
Men var det någonting som du även kände när du var på scen, eller var det allting runt omkring som var jobbigt då?
Nej, men på scen har det aldrig varit tråkigt. Eller det har det ju också. Det kommer vi väl till. Men det är ju underbart. Men allt runt omkring, att det slet för mycket liksom. Att det negativa tog för stor del liksom. Det är rätt jobbigt att resa 200 dagar om året. Det tar på en till slut liksom. Jag borde väl kanske ha tagit en paus lite tidigare egentligen.
Hur mycket körde du när du har kört som mest? Hur mycket körde du då?
Mitt mesta som jag har haft var 258 gig på ett år. Men det var extremt också. Jag ligger väl normalt runt 200 kanske.
Det är fortfarande
mellan,
mycket.
Mellan
det är
200 ju... och 220.
Det är mer än ett varannan dag.
Ja, det är väldigt mycket.
Var det mycket dubbelgig också?
Då var det. Ja, då gjorde jag, dels var jag i London mycket och sen gjorde jag Edinburgh-festivalen.
Just
när man gör sin show varje kväll då, 30 dagar i sträck eller 28 dagar i sträck. Och sen gör man dessutom oftast massa andra spottar, så då gjorde jag 60 gig på 3 veckor.
Åh, herregud. Hur mådde du efter det?
Då var jag helt slut, helt förstörd. Helt förstörd. Och just för att det är på engelska är det värre också, för mig i alla fall, att det är svårare liksom, och kräver mer mentalt. Så att jag var helt sönder alltså. Och jag festade också på nästan varje dag. Så att det var en tuff månad.
Ja, men också är det ju skillnad, för det är inte så att du går upp och kör ett 5 minuters supporter-gig liksom. Du går upp och kör, jag vet inte hur långa.
Ja, då gjorde jag mycket korta spottar på dagarna och sen hade jag min, klockan 22 varje kväll så körde jag en timme.
Det är inte bara såhär, jag har dubbelgiggat idag, jag har sprungit mellan 2 klubbar i Stockholm och gjort 2 5-minuters spottar.
Nej.
Det är inte den grejen. Jag måste ju fråga, apropå så här lite konstiga gig och sånt, så kom jag över ett klipp där du har gjort stand-up i ett dataspel. Eller typ dataspel.
Ja, just det. Second Life. Ja.
Kan du berätta vad egentligen vad det är? Och det var det märkligaste jag sett.
Ja, jag har gjort allt ju. Ja. I stort sett. Och jag har alltid varit noga med att försöka vara först med allt så att andra kan göra det som funkar. Så jag har skickat upp mig själv som testballong i massa sammanhang.
Har du tänkt att det är det du gör när du väl gör det?
Ja, ganska mycket.
Det här kommer gynna andra att jag testar det.
Ja, men andra har varit så jävla fega mycket. Så att jag har tänkt att jag har fått ta det liksom. Men då var det, Second Life var ju liksom en, eller det finns nog fortfarande tror jag. Alltså för det var ju en värld som var då, en virtuell värld där man kunde gå omkring med sin lilla avatar. Och så kunde
tänk Habbo Hotel typ.
Ja, det vet jag inte vad det är. Men det är väl liksom, ja men Sim Life.
World of Warcraft. Eller,
ja, någon, vad som helst. Du går runt och bara är i en annan värld. Och så är det så här, ja du kan du köpa en häst med vingar och flyga omkring med den liksom. Och då var det där, det här är alltså länge sedan. Det måste ha varit kanske 2005 eller något sånt där.
Mm.
Så då var det här liksom jättehypat och Sverige hade en ambassad i Second Life och det var liksom mitt företag som jag hade på den tiden hade ett kontor där. Alltså det var verkligen så här, det var rätt sjukt liksom. Men då i alla fall så var det någon som frågade om inte jag kunde göra stand-up där. Så då gjorde de en liten gubbe åt mig. Och så gick de omkring med den när jag snackade liksom. Så jag satt i någon studio och pratade i en mikrofon liksom.
Så att du läste liksom upp från, läste du från ditt stand-up manus då eller satt?
Nej,
du bara,
alltså jag har aldrig haft några manus papper direkt och... men jag körde väl en vanlig stand-up show liksom.
Men och liksom det som jag tycker är roligast är det här, för man hör dig, man hör att du sitter i en studio och pratar och så ser man att så här, det står ja med massa avatarer där då och så är det någon som skriver ha 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 ha. Det måste ju varit så oerhört märkligt när du sitter och läser upp där.
Ja, det var väldigt.
Såg du där i realtid också?
Ja, ja, det var ju live liksom. Ja. Så att nej, det var väldigt sjukt. Det går, jag tror att det ligger kvar på YouTube om man vill se det.
Ja, det var komiskt i alla fall, väldigt konstigt. Vad har du mer gjort för saker som du utsatt dig för, skulle du säga? För att som testperson?
Nej, det har väl mer handlat om att bryta ny mark liksom. Ja, men att köra på teatrar och sånt till exempel. Det var ju ingen som gjorde innan jag gjorde det. Köra på engelska utomlands, det hade väl förmodligen inte lika många gjort om inte jag hade gjort först.
Mm.
Eller först, jag var inte först, men jag var väl den som satsade på det på riktigt först.
Att göra ett dåligt gig utomlands jämfört med att göra ett dåligt gig i Sverige, alltså bombning rent sagt, vad är värst?
Det är ingen större skillnad, det är väl värre att bomba hemma på så sätt att folk kanske bryr sig mer liksom. De har betalt för en biljett för att se någon som de tycker om.
Mm-hmm.
Eller tror att de tycker om. Det kan ju vara så. Men jag har inte bombat hemma på svenska på väldigt, väldigt länge heller.
Hur kan du inte ha bombat, menar du?
Nej, men man gör ju inte det efter ett tag liksom. Det är ju svårt. Om man drar sin egen publik så är det ganska svårt att bomba. Drar man in, fram till man börjar dra sin egen publik så är det ju ganska lätt att bomba. För att de är inte där för att se en. Men när de är det så är de ju rätt välvilligt inställda liksom. Det ska ju mycket till. Förutom att man blir bättre och bättre med åren så blir ju också ens publik mer och mer välvillig. Första åren så var man ju support åt någon eller inkastad som bonuskomiker. Liksom.
Här kommer en överraskning.
Då är det klart att man bombar mycket oftare. Liksom. Så att jag bombar ju oftare utomlands, inte bara för att det är på engelska utan också för att de inte bryr sig. Liksom.
Men finns, många jag har pratat med så är det ju ändå liksom att det finns något nyttigt och bra i att bomba.
Så är det ju.
Känner du inte att du saknar det då i Sverige?
Jo, men det var därför jag började köra på engelska. Eller började göra det mycket liksom. Det var ju just för att få börja om igen liksom. Se om jag hade det. Och kämpa från botten igen liksom. Det var en av de stora anledningarna till att jag gjorde det. Men det är ju svårt att börja om hemma liksom. Jag kan ju bomba med flit om jag vill. Men det är ju inte,
då blir
det
inte
lär man sig ingenting av liksom.
Då blir det bara konstigt, ja, både för dig och för publiken.
Det blir ju bara dumt liksom. Så att det händer ju inte liksom. Det ska som sagt väldigt mycket till.
Värsta ögonblick hittills i din karriär?
Oj då, vad fan kan det vara? Jag har gjort så mycket sopiga grejer.
Men någonting som du har mått dåligt över liksom.
Ja, men riktigt dåligt har det väl varit. Alltså när jag bodde i New York och körde stand-up 3 månader, det var fan tungt alltså. För då var det ju, då bombade jag ju varannan dag liksom. Och det var så här riktigt brutala bombningar också. Och folk som skulle slåss och sånt där liksom.
Men var det då första gången du började köra på engelska eller?
Nej, jag började köra på engelska 99 egentligen. Men sen la jag ner det lite grann och började igen 2009, 10 år senare då, på riktigt liksom. Och då var jag i New York först och körde.
Men hur var stämningen där? Eller varför var det så dåligt?
Nej, men de är ju helt efter alltså. New York är den sämsta stand-up-scenen av alla typ. Alltså, nej, det finns ju några små putteländer som just har börjat med stand-up som är rätt efter också, så här Slovenien liksom. men det här att New York ska vara stand-up-mecka av något slag, det är ju bara bullshit alltså. Det är ju, London är 10 000 gånger bättre. Klubbarna är kass, komikerna är ganska mycket kass, arrangörerna är askass och publiken är sämst. Alltså
det är verkligen... Gud vad sugen man blir på att
ja,
åka.
Det är verkligen till... Det finns ju några bra klubbar, eller nu jag har inte kört där på 10 år snart, men då fanns det ju liksom Comedy Cellar och sånt redan. Det fanns ju då också som är bra klubbar liksom, men det mesta det är bara skräp liksom. Samma komiker som går upp och kör samma 7 minuter, ordagrant exakt likadant.
Mm.
Kväll efter kväll efter kväll efter kväll, för att de vill ha en sitcom så småningom. Liksom.
Men varför gick det så dåligt för dig då?
Ja, men dels kanske för att jag inte var så bra. Materialet var ju ganska nytt och det var på engelska som inte är... Jag är inte lika bra på engelska som jag är på svenska. Liksom. Så är det bara.
Mm.
Och sen mycket att de inte gillar mig. Liksom. Att de inte tycker om när någon pratar om att Gud inte finns och att det är dumt att... var med i armén. Liksom. Mm. De blir ju de blir arga på riktigt. Liksom. Det är inte som i Sverige att folk säger, åh vad onödigt. Utan de blir ju alltså arga. Jättearga.
Händer det något
på riktigt?
Du sa att det blev bråkigt.
Ja,
var det
var ju ofta som det var folk som skulle komma fram och veva liksom, efter. Mm. Det hände flera gånger, men det gick ju bra. Liksom.
Var det någon som slog till dig?
Nej, inte där. Det har hänt hemma, men inte i New York. Här hemma har det hänt ett par gånger. Men det...
Vad har hänt att berätta?
Nej, men det är också, det är oftast, det är ju någon som inte lyssnar, hör ett ord eller två, så är det, triggar det igång något i deras huvud liksom.
Mm.
Och sen kan de inte kontrollera sig.
Men har det varit efter gigget eller har de kommit upp på scen och lappat till?
Nej, ingen har kommit upp på scen, eller någon har väl kanske kommit upp på scen, det ska jag inte säga att de inte har gjort, men inte för att slåss eller inte slagits, det har de inte gjort.
Mm. Slår du tillbaka eller låter de slå?
Nej, det har jag inte behövt göra hittills. Det har gått bra. Jag har haft folk runt omkring som har plockat bort dem och sådär. Så det har ju inte varit några problem.
Har de haft rätt i att slå någon gång? Eller har det alltid varit att de har missuppfattat?
Man har väl aldrig rätt till att slå en komiker tycker jag. Men det är, nej, men det är oftast det att de inte har lyssnat. Liksom. Det är då folk blir arga oftast. Att de har bara hört någonting man säger om självmord. Och så har de någon farbror som precis har hängt sig och så... blir det kaos liksom. Så kan det ju vara liksom.
Mm. Har du någonsin funderat på att sluta?
Ja, många gånger.
Nu har du ju slutat.
Nu har jag ju lagt av, ja. Men nej, men i början, alltså det var många år där som det var rätt tufft alltså. Och det ska man också komma ihåg att det fanns ju ingen framtid i stand-up. Alltså det var ju inte, det går inte att tänka sig hur det var liksom. Det fanns inte på kartan att ståuppkomiker skulle få vara med i tankesmedjan eller i parlamentet eller vara på en teater och köra stand-up. Det fanns inte liksom. Men det man gjorde var ju företagsfester. Och sen var det de här tre klubbarna och ibland dök upp någon som körde svart, betalade svart liksom på någon konstig krog någonstans i en säsong. Mm. För att tvätta pengar och sen konkade liksom. Det var den typen av gig. Det var allt som fanns. Det fanns ingen som hade någon idé om att så här, vi ska fylla Globen med stand-up. Det var liksom, nej, det fanns inte bara. Så att då var det var ju liksom, man hade ju inte tillräckligt med gig, man tjänade inte tillräckligt mycket pengar och det fanns heller ingenting att se fram emot.
Mm.
Så då var det ju, det var ju tungt liksom.
Hur nära var du på att sluta då?
Jag var nog ganska nära att sluta 2003-2004, då var jag riktigt nära att lägga av. Börja spela poker på heltid istället.
Var det bra?
Ja.
Är det bra?
Ja, jag är bra fortfarande. Då var jag väldigt bra.
Men var det att det var så kul eller var det just den här att du inte ville ha ett vanligt jobb?
Ja, det var nog mest det. Att jag inte ville ha ett vanligt jobb.
Mm. Varför är du så emot att ha ett vanligt jobb?
Nej, det har aldrig tilltalat mig riktigt det där. Alltså.
Har du haft något dåligt sommarjobb? Som har
ja, jag har haft både sommarjobb och extrajobb och jobbat. Och haft tråkiga jobb och roliga jobb också för den delen. Nej, men det är väl mer det med att ha en chef som är lite svårt. Jag har lite svårt att göra som andra säger att man ska göra. Om inte jag tycker att det är rätt.
Triggar det att du vill göra tvärtom eller något sånt?
Ja, det kan bli så ofta. Och det är inte så bra.
Nej, det är ganska dumt. Om man vill ha kvar jobbet.
Ja.
Hur hanterar du misslyckanden?
Jag tror att jag försöker lära mig av det och bli bättre. Jag tror att det är så jag har hanterat det mestadels. Och med revanschlust och inte låta det knäcka mig. Liksom.
Men konfronterar du misslyckanden eller lägger du under täcket så att säga?
Det beror nog lite på vad det är. Om det är någonting som var mitt fel så försöker jag nog ta tag i det. Och var det något som var utanför min kontroll så är det väl mer att man får försöka skaka av sig det. Liksom.
Men kopplat till stand-up, om kan tänka mig då, eftersom du inte gör så mycket dåliga gig numera. Men förr om du gör ett piss-gig, hur liksom tacklar du den situationen?
Ja, men dels så försökte jag väl alltid att bli bättre. Det gör jag fortfarande. Försöker bli bättre på allting liksom. Men sen är det ju också så att om man bombar så är det ju oftast yttre förutsättningar. Det har ju varit, så har det varit väldigt länge. Jag har ju inte bombat för att jag har varit askass sen typ 2002 liksom.
Det är inte sjukt.
Ja, men man bombar ju ändå ibland. Men oftast så är det ju då för att det är dåligt ljud, folk är för fulla, vad det nu kan vara liksom. För det händer ju, ja, det kommer väl hända fortfarande om man fortsätter göra konstiga klubbgig liksom.
Men är det att du är ett sånt ärkeproffs? Eller är det liksom, för jag kan inte förstå grejen att man inte kan bomba.
Nej, men du får ju tänka att jag liksom har gjort tusentals gig. Alltså tusentals. Och hälften av dem har ju varit i en källare för 12 personer. Det är klart, alltså det ska mycket till för att jag ska hamna i en situation som jag inte har varit i förut.
I vilken situation idag skulle du kunna bomba av, tror du?
Nej, men det är bara när folk blir upprörda och börjar skrika och störa. Liksom. Jag hade, det senaste jag bombade riktigt, riktigt hårt, det var i Birmingham i, när fan kan det ha varit då? Skitsamma, det är några år sedan, kan det vara 3 år sedan kanske. Då var jag i Birmingham och körde på en jättefin klubb som tar kanske 600 pers. Där jag har varit bokat ganska många gånger. Liksom. Och de älskar mig, de som har klubben. Deras publik är not so much. Det brukar gå okej. Liksom. Och de älskar att det är så. De bara, kom hit och gör din grej, det är så jävla bra. Ja, fast publiken, det är ju bara så här svensexor och möhippor och...
Så det är störig publik liksom.
Ja, som inte vill alls höra något om att man sågar Storbritannien eller deras politiker eller vad som helst liksom. Så var det, jag kommer fan inte ihåg vad jag började snacka om, men det var väl något om abort eller någonting liksom. Varpå rummet verkligen delade sig så här. Det var som att man delade på mitten och hälften var så här, berätta klart, kom igen, berätta. Och andra halvan bara skrek och var så här, du suger, du ska ut härifrån, du vet. Så jag bara, jag satte mig på scenkanten och bara, jag kör väl klart för er som vill höra. Liksom.
Ja, men hur hanterar du det?
Nej, jag sa bara det, jag skiter i er. Ni får skrika hur mycket ni vill. Ni är för många liksom. Det var ju 100 pers som var helt i upplösningstillstånd liksom.
Vad händer inom dig när det sker? Alltså, kan du verkligen bara stänga av dem?
Nej, jag blir ju arg om folk stör, men är de så många, vad fan ska man göra liksom? Jag kan ju inte, jag har ju slängt ut så här 30 pers några gånger, men då behöver man ju hjälp.
Hur lyckades du slägga ut 30 pers även med hjälp?
Nej, men det, man får ju peka ut dem och säga att jag kör inte först, de här är borta liksom. Men det är ju när folk är förpackade liksom, det går ju inte att göra någonting. Alltså, en häcklare kan du alltid hantera, men ett fyllo, det är ju inte samma sak. Det går inte att vinna över ett fyllo. Och är de, alltså ett kanske går att vinna över, två kanske också, men är det 30-40 stycken, det är omöjligt, det går ju inte liksom.
Nej.
Usch. Det var ett av mina sjukaste gig faktiskt. Jag var i Ljungby och gjorde ett julbord.
Skräcken julbord, har jag förstått.
Ja, det är ju aldrig bra.
Nej.
Faktiskt. Om man inte liksom gör en julshow kanske, då, där det är så här, vi går på stand-up. Men så var det inte på den tiden. Det här var också ganska länge sedan. Då var man ju oftast inbokad på något julbord där de inte hade råd med någon av dem som var stora, liksom Janne Bylund eller Lenny Norman. Så hade de bokat in någon okänd.
Och det var du då?
Och det var jag.
Och du var överraskning?
Ja, det kanske var. I och för sig, just det här giget så var jag nog kanske redan. Det kan ha varit så att jag hade lite slagit igenom så att de visste vem jag var faktiskt. Jag kommer inte ihåg, men det är i alla fall väldigt länge sedan. Och så var man ute på något värdshus utanför Ljungby liksom. Det var inte ens inne i storstan.
Du är knappt i Sverige fortfarande liksom.
Och de var så fruktansvärt fulla. Så där som bara svenskar som äter julbord kan bli liksom. Det var så här riktigt jävla drängfylla. Alltså. Och det satt två bord uppe på scen också. Så när folk började så här dra i mig för att de skulle berätta en grej medan jag stod och försökte köra stand-up, då bara, nu skiter jag det här liksom. Jag bara la ner micken och drog. Och arrangören var så här, men kom igen, de vill ha en show liksom. Ja, men det går ju inte, vad fan ska jag göra? Det är ju sjöslag där inne liksom. Det finns ingen hade kunnat lösa det. Han bara, men vi måste lösa det på något sätt. Okej, då får du ta ut de fullaste liksom. Det är de två borden, hela borden, de ska ut. De där fem, de där borta. Okej, okay, så han stod bokstavligen och höll emot dörren medan de försöker komma in igen liksom, som han har slängt ut. Och så körde jag väl någon så här krystad 20 minuter som de andra tyckte var okej okay, liksom. Och sen hem med svansen mellan benen. Fy fan alltså.
Och då har ju inte liksom arrangören riktigt, eller då är det ändå schysst att han hjälper dig med att få ut dem, men han har inte fattat liksom att vi måste ha en show. Men det går ju
nej,
inte liksom.
Men det är ju ofta, eller så var det ju ofta då liksom på den tiden. Eller så blir det ju ibland nu med. Jag gjorde också något på en båt mellan Göteborg och, vad är det, Fredrikshamn va? Danmark. Danmarks båten i alla fall. Från Göteborg.
Det är säkert, stämmer säkert.
Ett på natten. För så här svinfulla människor liksom.
Det låter också som en så här Silja Line-grej i princip.
Ja, men det är, så här, det är omöjligt, alltså det spelar ingen roll. Ja, men vadå, det går väl att hantera det här? Nej, det gör inte det. För att det handlar inte om att någon stör. Det handlar om att ingen är nykter nog för att förstå en setup liksom. det går inte. Ja visst, jag kan stå i 20 minuter och säga att alla har fula kläder och fråga vad de jobbar med och häckla dem. Men det är jag inte intresserad av.
Nej, det är ju liksom inte så att, det du ska göra.
Några sådana har det varit.
Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Att jag har svårt att göra saker för att andra ska bli glada. Alltså typ så här, kom på mitt kalas. Vad kul det jag skulle tycka att det var. Ingen lust. Jag orkar, nej, ingen lust.
Men är det att du inte bryr dig om någon annan, eller då?
Jo, det gör jag väl, men jag har svårt att liksom översätta det till att göra saker som jag inte vill.
Har du haft mycket så här fejkade glädje åt andra då, eller vad ska
jag
säga?
Nej, jag stannar ju hemma. Så jag är ju mer så att, nej, jag vill inte komma på ditt bröllop.
Men säger du det eller dyker du bara inte upp?
Nej, då säger jag ju det. Som att jag har ingen lust.
Har det drabbat dig negativt någon gång?
Ja, det har det väl på så vis att folk inte bjuder mig så ofta längre. Nej, men alltså, jag har ju mina vänner som jag älskar, som jag också, men de vet liksom om att så här, det är inte att jag inte tycker om dem. Det är bara att jag pallar inte göra vissa saker. Så att de har väl liksom vant sig vid det. Men mer ytligt bekanta kan väl kanske ta lite illa vid sig.
Och med de orden så går vi in på det den här podden faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Magnus Bettner, nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått åt helvete för dig på scen. Eller bara varit en märklig situation.
Ska vi ta det kronologiskt eller?
Ja,
hur lång är den här podden? Det är flera timmar vi snackar om.
Fast du har ju inte bombat på 16 år, säger du.
Nej, i princip inte, men jag har ju hållit på i 20.
Okay.
Och sen har jag kört utomlands ganska mycket och bombat jättemycket.
Ja, vi behöver inte sitta i flera timmar, men saker som jag vill ha, de som gör ont, har gjort ont i dig.
Eller ja, men det tror jag inte de har, för att så var det i alla fall för mig, att det var alltid publikens fel, det var alltid någon annans fel liksom. Oftast så var det ju också någon slags förutsättningsproblem liksom. Mm.
Men är det objektivt sett, kan du se på det utifrån och säga, det här är inte mitt fel?
Ja, alltså då var det väl ofta mitt fel också, men jag tyckte inte det då. Att det var inte så, det funkar inte så liksom.
Så det tog aldrig så hårt på
Nej, inte så hårt som det borde ha tagit kanske. Det gör det väl idag, om jag bombar. Kan det ta hårdare om jag skulle göra det liksom, så tar det väl lite hårdare. För att jag tycker ju att jag är 1000 gånger bättre nu än vad jag var 2001 liksom. Men nej, man bombade ju på löpande band då. Det var ju, det var väl liksom regel att det bombades. Liksom.
Men var det accepterat från publiken? Du sa tidigare att de liksom kanske inte riktigt fattade vad ni höll på med, eftersom stand-up inte var så etablerat.
Nej,
då.
Men det var ju väl bara jag som gjorde det som jag gör i princip. Och pratade om saker som kanske var obekväma. Det var ingen som gjorde det. Varför skulle man göra det? Man pratade väl om att det är konstigt att tjejer gillar att shoppa liksom. Varför ska man prata om andra saker? Så att det var nog lite det, att jag var ju liksom först att göra det i stor skala eller sådär. Det fanns väl några till som var inne på samma spår, men de hade ju ändå en största delen av deras stand-up var ju också observationer och kul grejer liksom. Wahlbeck bombade ju. Har ju bombat.
Men det var väl de
ofta
som gjorde
hela sin karriär igenom liksom. Men det var ju, han var ju också den som gjorde lite grejer som stack ut liksom. Eller gör fortfarande väl, antar jag. Nej, men det var mycket bombningar alltså. Dels var det ju ingen som ville se en. Det var ju aldrig någon som kom till klubbar för att se mig liksom. Det tog ju flera år. Och så var det för alla. Alltså, det var ju inte knappt någon som ville se headliner oftast.
Alltså, vad gjorde de där?
Ja, men det var liksom en så här företagskultur så här, att ja, men nu går företaget på Norra Brunn och äter middag och kollar på någon komiker, och så kunde det vara liksom Janne Bylund eller Lenny Norman eller Wahlbeck. Det var inte så noga liksom. Och var det Wahlbeck, då blev det ju kaos varannan gång liksom. Men sen var det ju alltid någon support då, eller som öppnade liksom, en eller två. Och det var ju aldrig någon som var där för att se oss. Det var väl någon kompis som var där liksom och kollade. Annars var det ju bara... Så då bombade man ju väldigt ofta, helt enkelt. Så var det. Och jag kanske oftare än många andra, kan man väl säga. Så att det går inte ens att välja ut en bombning. Det var så jävla ofta. Så att men jag kommer ihåg första gången jag skulle headlina på Norra Brunn. Då bombade jag stenhårt. Då var det ändå... Och jag, Måns och Thomas tror jag som körde. Och de var ju alltid, de var ju liksom skrattsäkrare än vad jag var. Mycket skrattsäkrare. Så att jag avslutade aldrig kvällarna. Men så var det någon kväll som Peppe, som hade Norra Brunn redan på den tiden, hade bestämt att jag skulle avsluta liksom. Och jag var jävligt taggad. Och bara tokbombade. Jag hade en alldeles för varm tröja på mig också, kommer jag ihåg. Så jag svettade som en liten gris alltså. Och bombade riktigt ordentligt. Då var jag faktiskt väldigt besviken på mig själv. Tyckte att jag var riktigt kass liksom.
Men vad var det som var fel? Var det bara att det flög aldrig från start?
Nej, det fanns nog ingenting att skylla på den gången förutom att jag var dålig. Så det var nog liksom, det var väl inte första gången som jag insåg att jag kanske inte var så bra som jag tyckte att jag var. Men det var nog en av dem som tog hårdast i alla fall. Och där var det bara jag liksom. Sen var det ju ofta att det var fyllon som man fick hantera på ett eller annat sätt liksom, slänga ut eller hålla på och tjafsa mig i 40 minuter liksom. Så den kommer jag ihåg liksom. En sån där bombning som har fastnat. Men sen är det de flesta andra stora bombningar är väl utomlands egentligen som har varit jobbiga liksom, där det inte går att hantera för att det blir så. Annars har det varit på grund av fylla, och det är ju vad det är liksom. Det har jag också gjort många gånger, men just fest, man blev bokad till en julfest eller något sånt där liksom.
Har du någon rolig historia från något sånt eller utomlands?
Eller det har varit så mycket konstiga förutsättningar, att man har blivit presenterad med fel namn eller så här, till och med blivit presenterad som att vi hade inte råd med den och den, men här kommer en annan liksom. Det har ju hänt liksom, att folk,
det är så jävla elakt.
Och sånt, men jag tror inte ens att de tänker att det är elakt. Eller så att vdn ska gå upp och skämta lite först och sånt där. Så det fick man ju, det var ju när jag började liksom kunna bestämma lite själv, då var ju det stod ju mitt kontrakt liksom. Inga överraskningar, ingen vd som går upp och är rolig innan. Presentationen är mitt namn och be om en varm applåd. That's it liksom. Inget försök att skoja till det liksom. Det blir bara dåligt. Men då var det ju, ja, men det var ju nästan jämnt. Alltså man hade ju inte så mycket material, man hade inte så mycket erfarenhet, man hade dåliga förutsättningar, man var bokad till fel sammanhang. Allt var ju fel. Mm. Varje gig nästan.
Men så var det här någonting, visste du det här innan? Idag kommer det gå åt helvete.
Ja, jo, men det visste man ju. Eller så här, det är ju. Oddsen är ju rätt stora för att det här inte kommer gå bra. Liksom. Och det var ju så här konferensgig. Man var på någon kick-off liksom, klockan 10:30 på förmiddagen på någon kursgård ute i skärgården. Liksom. och hade väl liksom, hälften av materialet handla om suga kuk. Och ja, men du vet, det kommer inte gå. Det säger sig självt. Liksom, att det här kommer de inte gilla.
Mm.
Så att det var ju, nej, det var ju bara ett enda långt pärlband av, av katastrofgig. Liksom.
Men det är ändå rätt intressant, för jag tycker många pratar om alltså, hur det här med att man ska anpassa sitt material efter publiken.
Mm.
Men det känns ju inte som du har gjort det alls.
Nej.
I princip.
Nej, det har jag inte. Men då berodde det också på att jag hade ju inget annat material. Alltså, det var ju så. I början, vi fick ju också gig lite för snabbt.
Mm.
Vi som kom, för stand-up var ju fruktansvärt ute när vi började.
Mm.
Den sista liksom boomen, eller sådär, piken på stand-up, det var ju den 3-4 år innan. Med Lasse Lindroth framförallt och Jesper Odelberg.
Mm.
Var väl en av dem som liksom slog igenom, slängde i brunnen. En av de sista liksom, som ändå drog jättemycket folk under en kort period där. Men sen var det ju liksom, det var så dött så det går inte att förstå hur dött det var. Och just det här, ingen ville ha stand-up, ingen skrev om stand-up, ingen recenserade stand-up, ingen förstod det. Alltså det var så utanför som det kan bli. Liksom.
Men det låter ju som en fruktansvärd tillvaro. Varför fortsätter du eller gjorde du? När var det roligt då?
Det var ju roligt. Jag tyckte det var jättespännande och jättekul. Liksom. Mm. Och ja, det är klart man hade fantastiska gig också, annars hade man ju inte pallat. Liksom.
Ja.
Men ration var väl kanske inte något man skulle palla idag.
Mm.
Men nej, jag hade ju jättekul och vi hade skitkul. Och just för att det var så ute och det liksom behövdes nya komiker.
Mm.
Batra och Glans hade ju börjat några år tidigare. Men sen kom vi då, jag, Måns Möller, Thomas Järvheden, ja, några till, Ann Westin, och fick jättemycket möjligheter därför att det saknades komiker. Mm. Liksom. Och det fanns lite klubbar men det fanns inte komiker för att fylla dem riktigt. Och sen blev man inbokad då på alla fester och sånt där. Liksom. Mm. Och ofta var det då så här, ja, då ville de ha en timme. Mm. Och så förhandlade den här bokaren ner det till en halvtimme kanske. Och så hade man 35 minuter material. På en klubb där det gick bra liksom.
Ja.
Stå och trampa vatten på en konferens klockan 11 på förmiddagen med samma material, då är det klart på en kvart alltså. Så att det var riktigt mycket ångest då alltså. Det var hemska gig alltså.
Men var det så att ni sitter då typ, ja men du, Måns och Thomas, låt säga, och verkar man såhär, ja, nu är det din tur att gå upp och skjutas liksom. Eller var, alltså, man prata om att det här är ju för jävligt?
Nej, jag tror vi alla ljög för både oss själva och varandra. Jag vet inte om de inte bombade lika ofta som jag kanske på de här företagsgrejerna. Men jag, jag hade väl inte en enda återkommande kund tror jag. På företagssidan. Det har jag väl aldrig haft i och för sig. När jag tänker efter.
Är det sant?
Nej.
Men du känns ju ändå där mellan, vad ska vi säga, 2004 och 2012 måste du gjort rätt mycket. Blivit bokat rätt mycket företagsgig.
Nej, jag har nästan sagt nej till allt. Jag har gjort några, men det blir ju aldrig bra. Alltså. Det blir ju inte bra. Det är ju inte bra liksom, att någon kommer in och har massa åsikter om saker när de ska försöka svetsa ihop sitt gäng. Liksom. Det blir ju bara dåligt.
Men kan man säga, nu bara spåningar från huvudet, att när YouTube och sånt kom, att det var rätt bra för dig? Ja. För jag minns ju att när jag alltså gick i... Alltså fan, vad ska man säga, lågstadiet, så var det ju du den första man såg på YouTube. Men man visste inte riktigt vad det var man såg, men man såg, här är en kille som står och skriker och är jävligt rolig.
Ja, jo, men det var ju klart att det var gjorde jättestor skillnad för mig. Att jag liksom kunde underhålla den publik som jag fick i och med Parlamentet och Stockholm Live. Var väl dels för att jag var bra live liksom, men också för att sociala medier kunde liksom bära den där vågen vidare till nästa nivå liksom. Det hade ju tagit stopp ganska snabbt förmodligen utan det.
Ja, men tänk om du säger att du inte blivit det är inte så ofta företag har bokat det igen liksom.
Nej,
så
jag måste... tror aldrig det har hänt alltså. Att de bara, åh vad det här var kul, det ska vi boka nästa julfest. Jag tror faktiskt inte det har hänt en enda gång.
Men du gick igenom rutan bra, det, ja. Det kan man tacka ja. För då liksom.
Ja, jag får vara jävligt glad över det alltså.
Har du någon konstig gig utomlands som du tänker på?
Ja, det var ju... Ja, men det var hela tiden så var det, framförallt i New York så var det ju verkligen bombningar jämt alltså. Sen var det ju samma dag som Michael Jackson dog så var jag i London och körde. Då var det ju inte kul att hämta om honom alltså. Herregud vad arga de blev.
Vad sa du då?
Då fick jag gå av sent till slut.
Att det är så?
Ja, jag kunde inte fortsätta liksom.
Var det arrangören eller publiken som jagade av
dig? Publiken. Alltså det var ett helt rum som bara mer eller mindre kastade av mig från scen.
Vad sa du för någonting?
Det kommer jag däremot inte ihåg, men jag förmodar att det hade att göra med att knulla barn. I någon form. Det är svårt att tänka sig att det skulle vara något annat.
Ja, det låter rimligt.
Nej, men så då, jag blev liksom handgripligen utslängd ifrån den lokalen. Sen var jag på en klubb i New York där man fick betala för att stå på scen. Där jag blev utslängd av arrangören. Och då var det ju så här 14 pers liksom. Alla var komiker. Och man betalade $5 eller vad det var.
Det är så det funkar.
Ja, vissa klubbar är ju så liksom. Det är inte så stort, tack och lov, den företeelsen. Men det är halvvanligt i alla fall. Men då, det var något om Israel tror jag. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var någonting om Israel.
Mm.
Då var hon var judinna då. Eller hon kom från Israel. Hennes familj. Så då var det också att hon liksom avbröt showen och slängde ut mig därifrån och sa att du får inte komma in här. Vi kan inte köra när du är här.
Tjafsar du emot då eller tycker du så här?
Nej, vad ska man göra?
Nej, men inte... tänkte du var stolt i ditt verk.
Ja, men liksom 13 pers i en källare där jag har betalat för att stå på scen. Fuck you. Ja, men liksom, så mycket behövde jag ju inte det gigget. Så att det var väl lugnt liksom. Men nej, det har varit mycket sådana... Mest när man pratar politik och religion så blir folk upprörda med jämna mellanrum. Liksom. Och så också för mig har det varit så här att jag är liksom vant mig vid att min publik har vant sig vid mig i samma takt som jag har blivit kanske grövre utan att jag har tänkt på det ens. Så att när jag bara kör något som jag har skrivit här hemma om och inte vet jag, liksom, fista en dvärg eller vad fan som helst liksom. Då blir det ju ett jävla liv. För att han innan mig pratade ju om liksom ingenting. Han pratade ju om vad knasigt det är när man åker buss. Och sen kommer jag upp och bara... Det måste ju bli... Ibland fattar man ju sen i efterhand att så här... Jaha, de blir ju helt...
Det är ganska stor övergång.
Chockade liksom. Så att det har väl varit... Ja, men och då är ändå både New York och London så finns det ju ganska brett spektrum av stand-up. Ännu mer i London än i New York. Men det är ju inte ovanligt med någon som gör det jag gör i London. Mm. Verkligen inte. Alltså det finns massor med folk som gör liknande grejer som jag. Men även där så blir det ju så ibland liksom att... Vad fan är det här för jävla dåre liksom?
Men har det varit någon gång då att... Som gått tvärt emot det, tänker i Sverige då? För att folk... När du går upp på scen så förväntar ju sig ändå folk en viss typ av humor eller vad du ska göra. Att du har gått upp och de bara, han är ju för mesig. Vi förväntade oss mer.
Ja, men det tror jag. Men de har väl inte fattat riktigt vad jag gör, tycker jag. Mm. Det är mest unga grabbar som kommer med den typen av kritik liksom.
Som tycker att du ska vara cool och hård eller något sånt.
Ja, men det är inte så vanligt. Jag tror de flesta som går och kollar på mina shower har väl ganska bra koll på vad jag pysslar med liksom.
Mm.
Så det är ju en lyx. Jag är ju en väldigt... lyxig position.
Mm.
Men det var väl också därför jag körde utomlands mycket. För att inte vara i en lyxig position.
Mm. Du gillar att kämpa.
Ja, jag var lite rädd att bli liksom chokolat. Och bara åka runt och leva på gamla meriter. Sådär. Så då bestämde jag mig för att se till så att det inte skulle bli så. Började köra mycket.
Men har du pensionerat dig utomlands också?
Ja, jag har inte kört på engelska egentligen på flera år nu. Min manager som jag hade gick bort 2012. Och sen har jag i och för sig en ny manager som jag inte har skött om särskilt bra. som är jättebra, ett jättestor manager som har de största namnen. Liksom. Men, så det har jag kastat bort, tyvärr. Jag hade kunnat göra något bättre av det. Men jag har inte haft tid, helt enkelt. Jag blev lite ledsen och trött när han gick bort. Äventyret kändes inte lika kul.
Men, hade han varit med länge?
Nej. 3 år. Men det var ju de 3 åren som var liksom. Där jag körde jättemycket på engelska och åkte fram och tillbaka. Gjorde turnéer här och tv här. åkte över till London och betalade i princip för att jobba liksom, tillsammans med honom. Åkte hem och jobbade. Alltså jag jobbade ju som en dåre verkligen i 3 år. Och sen blev det inte, det kändes inte så kul liksom. Så då blev det ingenting av det till slut. Så att jag, nu har jag inte giggat, tror jag, alls på 3 år på engelska. Men det är väl det som känns mest spännande att börja med igen kanske. Så vi får se.
Hade du kunnat bli stor utomlands, tror du?
Ja då, det hade jag nog. Men då hade jag nog fått flytta till London förmodligen. Jag tror aldrig jag skulle kunna slå i USA. Eller i alla fall inte på extremt länge. Alltså om man kollar på de som gör något som är mer åt mitt håll i USA, så har ju de hållit på 20 år innan de blir stora. Om de ens blir det liksom.
Ja, för att folk liksom är så emot det du säger.
Ja. Det finns inte så stor publik för, eller det gör det kanske, men de är svåra att nå liksom, för den typen av grejer. Men kolla på Stanhope liksom. Världens överlägset bästa komiker. Drar ju liksom en, vad kan han dra, en hundradel av Chris Rock. Och då är ändå Chris Rock också en, liksom en politisk eller sådär, har någon slags samhällskommentar liksom. Det finns begränsad marknad för den typen.
Vi brukar säga det i den här podden när vi pratar med folk, att det är skillnad på vem som är störst och vem som är bäst.
Ja,
det är en väldig skillnad.
Det är verkligen så. Men London, där är det väl lite mer, där skulle jag nog kunna slå igenom liksom. Men det är ju samma där liksom. Stuart Lee är ju inte stor i England liksom, fast han är bäst. Det är ju Daniel Kitson, han skulle väl kunna vara stor om han ville, men han verkar ju inte vilja liksom. Men sen är överlägset största är ju liksom Michael McIntyre, som är sopig variant av Seinfeld liksom. Så att det är ju, ja, det är vad det är. Men det skulle jag skulle nog kunna liksom leva gott på stand-up utomlands, men då fick jag flytta.
Och det är du inte så sugen på?
Nej, det är jag inte. Eller jag har väl varit i perioder, men jag har ju min dotter här hemma som jag tycker om mer än vad jag tycker om pubbar i London.
Tur.
Ja.
Vad är planen nu då?
Nu har jag ingen plan. Jag ska väl...
Spela poker?
Nej, men jag har lite projekt som jag ska börja dra igång. Jag är halvtidssjukskriven fram till mitten av maj. Och sen när den är slut så ska jag väl börja ta tag i saker och ting på riktigt. Så får vi se om det blir lite tv kanske, kanske någon bok.
Och varför har du inte gjort någon film, tänkte jag på?
Ja, men jag har inte, jag vet inte, det är ingen som har frågat.
Jag tänker det är många ändå, så här, komiker som har gjort tv som gör även film och så, eller teater. Eller är det att ha en chef då helt plötsligt?
Nej då, alltså jag skulle nog tacka ja om någon frågade, om det var inom, om jag trodde att jag skulle klara av det. Inom rimliga gränser liksom. Då skulle jag nog tacka ja till det. Det skulle vara kul faktiskt. Men sen är ju, jag menar, jag är ju inte skådis. Jag är ju inte utbildad. Jag kan inte skådespela. Så att det får ju vara något som är, ligger ganska nära mig då. Liksom.
Ska spela dig själv kanske?
Ja, typ. Ja. Då skulle det ju vara lugnt. Liksom. Nej, men om det var något som jag trodde att jag skulle fixa, så skulle jag säga ja. Absolut.
Då säger vi tack så hemskt mycket, Magnus, för att du tog dig tid och pratade med mig.
Tack ska du ha.
Och då ska jag bara säga att den här podcasten kan man, om man tycker att det här är ganska roligt och intressant och vill ska fortsätta, så kan man stötta den på patreon.com, sök på Mina värsta gig, och så kan man donera en slant om man tycker att det låter bra. Tack för att du tog dig tid, Magnus.
Tack.
På Sverige. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Så
lågton när du pratar.
Ja, jag har ju det. Men
det är alla ljudteknikers mardröm.
Ja, men så är det inte på scen.
Jo, det är det faktiskt. Ja, förutom när jag skriker då, men det är inte så ofta som folk tror.
Hur långt det tog det innan du vande dig vid att så här, ta bort micken när du skriker?
Ja, det där har väl varit lite, alltså det är mest ljudteknikern som får jobba med det. Dra ner.
Har du spräckt några högtalare?
Nej, de har väl alltid någon kondensator på, men det brukar, så det brukar ju funka. Men...
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.